Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du kommer nu att få lyssna på podd om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladrius Rehab. Varmt välkommen.
Jag tänkte du skulle få säga välkomna idag.
Ingressen?
Ja. Testa.
Vi rullar inte nu, eller?
Jo.
Ja. Och välkomna.
Välkomna.
Ja, det gick ju bra.
Ja, podden om ont.
Podden om ont.
Är tillbaks.
Ja.
Så att, så är det.
Ja.
Björn Rudman och...
Anders.
Johansson.
Jajamän.
Jajamän. Vi sitter här och göttar oss lite grann i ett kök i Sävedalen. Jajamän, vi tänkte...
Sämre kan man ha det.
Ja, sämre kan man ha det. Vi poddar vidare.
Jajamän.
Podden om ont är en självhjälpspodd mot stress och smärta.
Ja.
Kan vi ju säga.
Så kan vi säga. Ja. Det är väl ungefär exakt vad det är.
Ja, precis. Vi jobbar ju på Caladrius till vardags. Det är ju vardag även idag.
Ja.
Om man ser.
Väldigt mycket vardag idag.
Ja, väldigt mycket vardag idag. Det är alla måndags mamma.
Så är det.
Så är det. Och vi ska fortsätta med vår strävan och vår quest.
Mm.
Till att informera mera. Mer för fler.
Ja.
Hjälpa så många vi kan.
Mm.
Med stress och smärta.
Mm.
Sådär va. Caladrius.se hittar man oss på.
Mm.
Kan man boka upp oss på en konsultation och så kollar vi vad vi kan hjälpa till med. Mm. Idag ska vi kolla lite gött, nämligen ont i ryggen.
Ja.
Jättevanlig förekomst.
Ja, vanligaste förekomsten.
Vanligaste förekomsten. Jag tänker också att det är den som vi säkert kan säga att de allra flesta människor kommer få någon gång i livet.
Ja, det är väl siffror på över 90%
ja.
Kommer någon gång ha eller få ont i ryggen. Liksom.
Och kommer det så?
Man vet inte. Det är lite lurigt. Det är ett litet mysterium sådär.
Mm.
Finns teorier, finns såklart riskfaktorer och annat, men liksom man vet inte riktigt vad den är. För nu pratar vi ländryggssmärta då, inte bröstrygg och nacke direkt.
Nej,
så, utan längre neråt svanken den, till.
Ländryggen, där svanken blir till svank.
Ja, exakt. Ja,
och ner till rumpan.
Man har ju gjort studier där man ser vad som faktiskt kan signalera smärta inne i ryggen.
Mm.
Med diskar och leder och nerver och annat. Så där liksom. Det är, vissa delar är inte så smärtledande som andra.
Nej.
Men det är inte så att bara för att det ser ut på ett visst sätt så gör det ont.
Nej.
Och tvärtom. Utan det är väldigt... Vi pratar ju mycket om psykosociala modellen.
Mm.
Och hur mycket som påverkar om man har ont eller inte.
Mm.
Och det ställs lite på sin spets ofta i ländryggen. Att det är väldigt överrepresenterat. Om man mår psykiskt dåligt, är stressad, har annat på gång i livet. Det behöver inte bara vara den här röntgenplåten som säger att det är si eller sår i ryggen.
Ja, det finns olika typer, tänker jag också.
Mm.
Det finns de som egentligen... Den här diffusa ländryggssmärtan.
Mm. Mm.
Syns inte på röntgen.
Nej.
Finns. Situationstecken. Finns ingenting.
Nej.
Men det gör jävligt ont i alla fall. Det ska vi komma in på.
Mm.
Men vi ska också komma in på de här akuta grejerna.
Mm.
Där jag lyfter upp en grej från golvet och det smäller så att jag håller på det.
Precis.
Eller jag tror jag håller på det i alla fall. Och vi ska dela upp dem lite grann.
Mm.
Tänker jag.
Mm.
Men i ländryggen, vad är det som gör ont där liksom?
Smärta är ju, det har vi pratat om innan i olika avsnitt, det är ju inte så att det nödvändigtvis kommer en smärtsignal och definitivt inte en skadasignal ifrån ryggen.
Fanns ju ingenting som heter smärtsignal och det kommer fram till också.
Exakt.
Ja,
utan
det är en varningssignal.
Det kommer en signal, punkt, från ryggen som går upp till hjärnan och hjärnan tolkar den här signalen utifrån ett antal kriterier, eller vad ska jag säga, liksom både vad som faktiskt hände i ryggen. Det är ju kanske att man vred sig eller någon muskel spände sig eller sådär, men också vad man tycker och tänker om smärta och hur ont det gjorde i ryggen förra gången man böjde sig fram och hur det blev då. Ett enkelt tankeexperiment är väl att fick man ont i ryggen för 2 år sedan och det tog ett halvår att gå över och man fick sjukskriva sig och man fick ställa in både det ena och det andra och så känner man att det börjar nypa till i ryggen. Det är klart att man får lite panik över det. Och då kommer hjärnan liksom tolka de här signalerna från ryggen utifrån det perspektivet. Mm. Och det är man inte medveten om själv. Det är inget man styr över på det sättet, utan det är liksom, så funkar vi.
Mm.
Och då är risken mycket, mycket högre att man får ländryggsverken då.
Ja, precis. Och det vi kallar för rörelserädsla är ju väldigt, väldigt påtagligt i ländryggen.
Mm.
Eftersom vi använder ryggen så mycket, vi böjer oss så otroligt många gånger per dag.
Mm.
Vi har ju en böjning i ryggen. Alltså, jag vet inte hur många hundratals gånger.
Visst.
Allting vi gör i princip är en böjning i ryggen.
Ja.
Och det märker man ju inte av förrän det gör ont.
Nej, precis. Och det ska vi säga, ryggen och hela kotpelaren och nacken är ju en väldigt, väldigt stark och stabil struktur. Det här är ju inte något man behöver ta i med silkesvantar.
Nej.
Utan de står pall mycket höga krafter.
Ja, och en av orsakerna till att de kan göra det är ju att ryggraden är svängd.
Mm.
Att det är kurvor i den.
Mm. Precis.
Annars hade det varit helt rakt så hade den gått av som en pinne.
Mm.
Men i och med att den är... vi har ju en böjning högt upp i bröstryggen.
Mm.
Sen har vi en svank som går åt andra hållet. Mm. Tack vare det så blir det en fjädringseffekt i den. Så det är en av orsakerna till att den tål så jävla mycket.
Oh.
Och mellan varje kota så ligger det också diskar.
Mm.
Som gör att det ska flexa liksom.
Ja. Och på bilder och annat så ser man kotorna om man ser diskarna.
Ja.
Ofta har man plockat bort då de här starka, starka ligamenten som sitter och bara omsluter hela skiten.
Ja.
Så det är ju en rigid liksom, struktur.
Mm.
Det ska man komma ihåg, även om det gör ont ibland. Då.
Ja, precis, precis. Och där är ju, det är väldigt mycket psykosomatik i det där.
Mm.
Men vi ska börja andra ändan. Mm. Vi ska börja med, jag tänker så här, vi börjar med det som kanske är vanligast, va?
Mm.
Det är ju ryggskottet.
Mm.
Det är ju... man gör någonting, någon form av rörelse.
Mm.
Oftast så vet, när de kommer till oss i alla fall, så vet de allra flesta vet om exakt vad de har gjort.
Ja.
Det är en tydlig debut.
Precis. Även om man veckan innan eller så kan känna att det har varit något smygande sådär. Men så hände någonting som fick det att liksom, japp, där rök ryggen, tänker man.
Ja, precis. Nu får jag amputera ryggen.
Ja, det är känslan. Liksom.
Ja, och just ryggskott.
Mm.
Ordet skott kommer ju i mångt och mycket ifrån att det är väldigt kraftigt.
Mm.
Det går väldigt fort.
Mm.
Det kan bli en sån.
Precis.
Vissa uttrycker till och med att det är small till.
Mm.
Att det hörs. Att...
Mm.
Så.
Mm.
Och det är såklart otäckt.
Mm.
Men vad är det som händer i ett ryggskott?
Ja, återigen där vet man ju inte exakt.
Nej.
Men resultatet blir att man blir väldigt, väldigt spänd i lokalt kring det här ländryggen. Då, liksom. Så någonting,
ett skydd,
ja precis, en lämplig förklaringsmodell är väl att man har vridit sig, lyft någonting, behöver inte vara tungt, behöver inte gå så snabbt, det kan vara plocka upp en blyertspenna, men att någonting i ryggen har då signalerat till hjärnan att liksom, det där var nog lite utanför din kapacitet, det var lite för snabbt, lite för tufft.
Bäst vi spänner oss.
Ja. Spänner oss. Signalera med smärta så att du slutar röra dig på det sättet.
Ja.
Och signalera med kramp. Eller liksom dra igång en kramp då lokalt.
Mm.
Som
vad är,
säger
vad
också
är det som krampar där då?
Ja, det är ju muskler.
Mm. Vet man om det är en specifik muskel?
Nej, det finns olika. Det kan ju både vara pyttesmå längst in mot ryggraden till. De ser och känner man ju inte liksom.
Det är de vi kallar för multifiderna.
Till exempel, yes. Sen kan man ju få en eller båda ryggfiléerna kan ju också gå i fullständig kramp. Det blir stenhårt.
Mm.
Och sen finns det lite djupare en muskel som heter quadratus lumborum.
Mm.
Som sitter liksom längs med ryggraden.
Mm.
Det är väl ingen som med framgång lyckats pricka exakt någon muskel som skulle vara en problemmuskel på det sättet.
Nej.
Utan... då kommer vi tillbaka till det här vi pratade om innan. Liksom med förväntningar och
ja, just det.
Erfarenheter och sådär.
Ja. Och just när det gäller ryggskott.
Mm.
Det brukar ju vara en sån sak som ganska framgångsrikt tas om hand om manuella terapeuter.
Mm.
Naprapater till exempel.
Mm.
De är väldigt duktiga på det där.
Mm.
Och då får de ju det här strukturen till att släppa.
Mm.
Till att minska krampen.
Mm.
Där kan ju hända att man kommer in och knappt kan andas och går därifrån och mår ganska okej.
Okay. Just.
Det är de skickliga på.
Mm.
Det kommer inte ta bort orsaken.
Nej.
Men det tar bort symptomen tillfälligt.
Mm.
Och det är ju ett ryggskott då.
Ja, generellt sett är det inget som skadar sitt ryggskott. Nej. Det ska man också understryka då. Det är inget som går sönder även om det gör ont så klockorna stannar.
Hur lång tid tar det här generellt innan det går över själv?
En vecka eller två i standard. Envetna riktigt illa kan man känna att det sitter i flera veckor. Men en till två veckors mild, lugn rörelse.
Ja.
Och veta att det inte är trasigt, inte skadat fastän det gör svinont. Det är liksom de två största behandlingarna.
Ja, så man tänker sig att när man får så jävla ont så måste man ändå ta sig till en fysioterapeut för att kolla vad det är för något.
Ja, ja. Det är rimligt.
Och där ska vi ju säga då till er lyssnare att fysioterapeuten är facit där. Det är inte en vårdcentralsläkare. De är duktiga på mycket annat. Kroppen, nej, där väljer vi hellre en fysioterapeut.
Mm.
För de är experter på alltså att diagnostisera skador.
Mm.
Så att mycket hellre en fysioterapeut. Mm. Och då kan du också få med dig vettiga övningar och avslappningsprotokoll därifrån, ja, så att säga.
Sen kan man behöva läkarbesöket som komplement då om det gör så ont att man inte kan sova och inte gå på toa och sådär.
Behöver medicin och sådär. Ja,
för att då kunna röra sig. Men då är vi tillbaka där. Så vi har pratat om i andra avsnitt att då behöver man medicin för att kunna röra sig. För det är rörelsen som är behandlingen.
Yes,
inte medicinen.
Vad jävla bra uttryck faktiskt. Det är ju rörelsen som är behandlingen, inte medicinen.
Mm.
Mm. Men nästa steg här då.
Mm.
Om det gör svinont i ryggen och det har bara smält. Jag har burit upp mina jävla ICA-kassar och stod dömt till i bilen.
Mm.
Jag tänker på nästa nivå av dåligheter i ländryggen. Jag tänker då diskbuktning.
Mm. Och då blir det ju faktiskt en strukturell förändring i ryggen.
Just det.
Mellan kotorna då, vi har pratat om dem, de är staplade på varandra, så har vi diskar. Mm. Och i diskarna så finns det en kärna som är lite mjuk och vätskefylld. Och runt kärnan så finns det lite hårdare broskringar då.
Lameller.
Och av olika anledningar, det kan vara genetik, det kan vara högtrauma, det kan vara ergonomi och förslitningar och annat. Så kan de här lamellerna liksom börja brista lite. Och då kan de inte hålla kärnan på plats riktigt. Utan den börjar liksom bukta lite, trycka lite ut mot kanterna då. När vi belastar ryggen.
Mm.
Böjer åt olika håll eller det faktiskt bara står upp.
Mm.
Och förändringar i ryggen får vi från 20-årsåldern och framåt. Mm. Alla liksom. Och inte alls ett tecken på att något är fel. Utan det är normala förslitningar.
Mm.
Och när disken, som det låter på namnet då, buktar oftast bakåt, men den kan bukta framåt åt sidan också. Liksom trycks ut. Den flyttas inte från sin plats, men den liksom trycks ut några millimeter eller nanomillimeter åt ett håll. Så kan det både göra ont lokalt, men också börja trycka på till exempel nerverna då, som går i ryggmärgen.
Mm.
Då kan man börja få symptom av att man trycker på nerven, nämligen att det börjar stråla lite grann ner i benet.
Mm.
Olika långt.
Och det här är ju, när vi träffar folk med diskbuktning så är det ofta en något högre nivå av smärta.
Ja.
Men det märks att någonting är på väg att gå sönder.
Mm.
Det är inte riktigt samma, ofta de jag träffar för de är inte riktigt samma. Nej, ett ryggskott så känner man att det är muskulärt.
Mm.
Och en diskbuktning så känner man att det är strukturellt, liksom, att det är mekaniskt.
Precis, även om ett ryggskott de första två veckorna kan göra extrem ont, så alltså precis lika ont som en diskbuktning eller värre, så brukar det liksom klinga av då.
Mm. Men om vi har då de lyssnare som inte riktigt vet exakt, man har fått olika teorier.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur separerar du som fysioterapeut ryggskottet ifrån diskbuktningen? Vad gör att du kan se att det är det ena eller det andra?
Det som är intressant för mig att veta är om det är en nervpåverkan eller inte.
Just det.
Och med nervpåverkan ser det ju som låter. Påverkan på en nerv. Och då pratar vi ischiasnerven som är stora, långa nerver som går ner i baklåren liksom, och strålar ner i benen. Då. Grejen med att spända muskler i skinkan kan också stråla ner i benet. Mm. Så det räcker inte att säga att man har strålning i benet.
Nej.
Men där har vi ett antal tester då, där vi försöker koppla bort musklerna.
Mm.
Och så drar vi lite grann försiktigt i nerven och ser om det reproducerar symptomen.
Mm.
Då har vi ett tecken på att men det här är nerven ändå retad.
Mm.
Den glider inte riktigt med som den ska och börjar stråla ut i benet på ett sätt som är bekant för
klienten. Och det testet, det är ju väldigt enkelt att göra. Det kan man även göra hemma.
Mm.
Det kallas för SLUMP. SLUMP.
Ja.
Och ska vi hjälpa lyssnarna att göra en sån?
Ja, tycker jag.
Ja. Så om ni lyssnare sätter er på kanten på ett bord med absolut sämsta tänkbara hållningen.
Riktig hösäck.
Och gärna helst händerna bakom ryggen, va?
Ja, marginell skillnad. Men de kan vara i knät också.
Och så har vi raka ben.
Ja, alltså fötterna hänger ner mot marken.
Ja.
Du sitter bara på bordskanten som vanligt. Men överkroppen, bålen då, är liksom hösäcksformad.
Just det.
Och sen så sträcker du ena knät.
Ja.
Så underbenet går upp till fullt utsträckt rakt ben.
Jajamän.
Och redan där kan det börja kännas då att det drar i ryggen, gör ont i ryggen, drar ner i benet.
Och då ska vi säga att det är alltså inte den här stretchkänslan i baksida lår som vi ska leta efter nu.
Nej.
Utan det är om den smärtan ni har i ryggen, om den ökar.
Det kan antingen hända grejer i ryggen av att vi drar i nerven i benet, eller så händer det saker i benet.
Mm.
Eller både och.
Mm.
Så det är klart, där behöver man ju ofta en fysioterapeut för att kanske tolka resultaten.
Mm.
Men av att göra det här testet, känner man då att det händer något mer än baksida lårstretch.
Mm.
Och det känns ont och det är på ett bekant sätt.
Mm.
Då är man något på spåren.
Ja, precis. Och då är det ju ett positivt svar på nervberättningen.
Ofta känns det ganska tidigt, men man kan också förstärka genom att dra hakan mot bröstet. Alltså böja nacken framåt och dra foten uppåt mot sig.
Just det. Och det man gör då är att man sätter ju nervtrådarna. Man töjer ut dem så långa de kan bli. Om man tänker att de går uppifrån skallen. Och så böjer man ryggen och så sträcker man ut benen så långt. Då blir de ju så långa som de kan bli. Mm. Finns det något stopp på vägen där då, någon broms, så kommer man att känna det. För att nerv som blir petad på kommer att skapa en känsla. Mm.
Och grejen är att man kan, apropå baksida lårstretch, gör man detta även utan diskbuktning så kan man känna att det ilar lite i knävecket.
Mm.
Liksom när man gör det här utan att ha något problem.
Mm.
Och då får man känna på skillnaden på muskelstretch och på nervstretch.
Mm.
Så ilande i knävecket, nerven, stretchande i baklåret, muskeln.
Mm.
Men känner man ont och smärta då, och det reproducerar symptomen, som sagt, då är man något på spåren.
Just det. Och där har vi, då har vi ju mekaniska.
Mm.
Steget efter diskbuktning, det är ju det här skräckdiskbrock då.
Ja.
Och det är någonting alldeles extra.
Ja, eller både ja och nej. Kan vara. Det är ju steget efter diskbuktning.
Mm.
Då har faktiskt lamellerna gått isär så mycket så att kärnan läcker ut. Och då kan det som läcker ut både kemiskt reta nerven och mekaniskt trycka på nerven och områdena där bak i ryggen. Men grejen är att gör man en röntgen på 100 personer så kommer många av dem ha diskbråck i sina ryggar utan att ha särskilt ont eller alls ont. Mm. Så ja, diskbråck är ju skräckdiagnosen av den anledningen att får man jätteont och stora besvär i ryggen så är det ofta ett diskbråck.
Mm.
Men Därmed inte sagt att alla diskbråck är livsfarliga.
Nej, så är det ju. Men det jag tänker på när det gäller skräckgrejen där, det är ju att när man får ett omfattande diskbråck så behöver man kanske åka ambulans.
Ja.
Man kommer inte ur sängen, punkt.
Nej.
Även om du behöver gå på toaletten så kommer du inte ur sängen.
Nej.
Jag tränade en ambulansförare för många år sedan och han sa just vid det tillfället så var diskbråck på andra plats när det gäller hämtningar.
Ja.
Där kardiovaskulära problem låg på första plats.
Mm.
Alltså hjärtinfarkt, panikångest som man tror är hjärtinfarkt och så vidare.
Misstanke om,
ja. Men diskbråck är på andra plats av ambulanshämtningar. Jag vet inte hur det är då. Eller hur det är i alla städer. Det här var Göteborg då.
Ja, ja. Nej, men det känns rimligt. Det är ju inga roliga historier folk berättar.
Nej, precis. Och därav så skulle vi då vilja faktiskt trycka på att när man har de här besvären så har man en väldigt stark anledning till att ta hand om det och inte förvärra det.
Mm.
För att det här finns fler grader i helvetet som Dante skrev.
Mm.
Och därav när man får en diskbuktning att man tar det på allvar och gör rehaben som man ska.
Mm.
Och se till att utföra den på det sättet som specialisterna säger till dig att göra.
Mm. Mm.
För det finns fler snäpp här liksom, och du vill inte hamna där.
Nej, lyssna på varningssignalen. Liksom.
Ja, precis. Och vi pratar ju om nerver och vi pratar om nervretningar och hittan ditan. Och lyssnarna hör ju att det här är jobbiga saker och allvarliga såklart. Men vad är orsaken till att vi måste ta hand om det? Varför kan...
Mm.
Om min disk buktar på min nerv, gör det så mycket egentligen att det gör bara ont?
Nerverna är ju livsviktiga för oss som organismer. Liksom. Det är de som signalerar signaler och känsel och styr oss. Utan dem hade vi ju inte som varken liksom art eller individ kunnat överleva. Så de är väldigt, väldigt känsliga och väldigt, väldigt utsatta. Mm. Och ligger det då någonting och skaver eller trycker på en nerv, om man inte tar hand om det på bästa sätt så kan det bli permanenta skador.
Mm.
Och
då
permanent
menar vi alltså att nervskador, att lämmen eller delen inte funkar, okay? Att man inte känner, att muskeln inte funkar och så vidare, va?
Det kan vara symptom på att nerven är påverkad.
Ja.
Att det gör ont i ett område eller att man inte får muskeln och kroppsdelen att lyda riktigt.
Mm.
Och om det fortsätter så under lång tid, att nerven ständigt står under ett litet tryck till exempel, att det trycker på den mekaniskt då, så kan det uppstå syrebrist i nerven.
Ja.
Syrebrist gillar inte våra vävnader för de behöver syre för att överleva.
Ja.
Och då kan delar av nerven dö.
Ja.
Och då kommer vi aldrig få tillbaka den funktionen.
Nej.
Och kanske bestående smärta som resultat.
Och det räcker att en liten del på nerven dör.
Väldigt, väldigt känsligt.
Ja. Så att det är lite grann som en gitarrsträng. Har den gått av, så får man inget ljud i den.
Nej.
Den måste sitta fast med både alltså, halsen och stallet. Liksom.
Jajamän. Mm. Nerver kan återhämta sig, men det tar lång tid.
Ja.
Och de måste få rätt förutsättningar.
Och vi pratade om det i rehab efter operation, eller utan operation.
Mm.
Att nerven är den grejen i våran kroppar som tar absolut i särklass längst tid och hämta hem sig. Så är det.
Mm.
Jag opererade min arm för 2 år sedan.
Mm.
Jag slet av biceps senare. Jag fick en nervskada då såklart i underarmen.
Mm.
Nu i maj så är det väl 2 år.
Mm.
Och jag har fortfarande domningar.
Mm.
Är där. Och det är helt naturligt.
Mm.
Det har blivit bättre.
Oh.
Nu, det tog mig 9 månader när jag kunde klocka på armen igen.
Mm.
Sådana här saker. Men det hämtar sig. Men det går så jävla långsamt.
Oh. Och har man otur så blir det aldrig riktigt återställt. Utan då har man en domning eller i värsta fall en smärta som ligger kvar. Men...
Ja, eller en funktionsnedsättning.
Amen.
Jag tänker så här, diskbuktningar, disken, där går ju nerverna ner i benen.
Mm. Mm.
Om man får en funktionsnedsättning
i
högerben.
Mm.
Ja, alltså...
Ja, det märks.
Det märks,
i vardagen.
Ja, det kommer du göra. Det är ju inte säkert att du kan gå ordentligt överhuvudtaget igen.
Och då är det ofta liksom en muskelgrupp eller en funktion, typ att lyfta foten uppåt eller skjuta ifrån eller sådär.
Ja.
Så det är inte hela benet som blir paralyserat. Men, men det kan vara nog så jobbigt såklart.
Ja, så absolut.
Och här är det ju värt att nämna då, det finns ju ett tillstånd som är urakut.
Mm.
Och det är om du inte kan hålla tätt.
Ja.
Antingen där fram eller där bak. Kissar eller bajsar på dig.
Urin eller avföringsavgång, ja.
För då är det tecken på att man har nervpåverkan, eller kan vara tecken på nervpåverkan på de nedre nerverna, nere i korsbenet.
Och det har till och med ett namn det.
Ja, ridbyxanestesi liksom. Ja. Att det här området, om du sitter på en sadel så är det ju vissa delar av innerlåren och skrevet som ligger an mot sadeln, liksom, ja. Ridbyxorna där. Så kallar man det så då. Ja. Och så känner man att man har domningar där, svårt att hålla tätt eller svårt att känna om man är kissnödig eller bajsnödig. Då är det att söka akut som gäller. Mm. Av just den här anledningen. För att då kan det ändå att man går med en för full blåsa för länge. Ja. Och så blir den uttänjd och man känner inte vad som händer. Nej. Och så blir det bestående besvär. Och... Vi ska inte måla fan på väggen, men det är också jobbigt. Ja. Om ett högerben är jobbigt så är det jobbigt att inte kunna hålla tätt.
Ja, precis. Och då pratar vi alltså inte om att ringa vårdcentralen.
Nej.
Utan då tar man sig till närmaste akutmottagning.
Ja.
Och har man ingen eget transportmedel så får man ringa efter ett transportmedel. Ja. Så bråttom är det.
Mm.
Men om den, det vet jag också sen gammalt där, att om den, det besväret är utrett och under kontroll, då är det inte lika akut.
Nej.
Men är det okontrollerat att det dyker upp,
exakt,
då har ni bråttom då liksom.
Nytillkommet, förändra karaktär, den typen liksom.
Jajamän, jajamän. Och det är väl egentligen de vi springer på. Sen har vi ju det här klassiska där man kanske har haft ont i foten.
Mm.
Man kanske har artros i knät så man går lite skevt.
Mm.
Och då får ont i ländryggen.
Mm.
Då är det ju inte de här mekaniska akuta förändringarna som har hänt, va? Utan då har vi ju muskulära spänningar.
Mm.
Man skulle kunna säga att det är ungefär samma som spänningshuvudvärk fast i ländryggen.
Mm.
Olika starka, olika underaktiverade muskler som skapar spänningsmönster som skickar signaler att nu är det för mycket.
Mm.
Säg till att det gör ont. Och vad tänker vi där då?
Ja, men utredning.
Ja.
Kolla först. Mm. Lägga det här pusslet. Se vad det handlar om. Utesluta de här andra grejerna vi pratar om. Sen handlar det om att balansera upp kroppen så gott det går.
Mm.
Stärka den där foten och stärka det där knät om det gör att man haltar.
Mm.
Minska oro, tänker jag.
Mm.
Att få förståelse för att men det här är inte liksom en jättefarlig sjukdom i din rygg. Nej. Utan det är naturligt.
Jag tänker så här också när vi får in dem där du har uteslutit att men det finns ingen diskpåverkan och så vidare och så vidare. Men här finns en hälta eller här finns liksom historia utav dåligheter. Alltså i de allra flesta fallen så är det ju röven som är kast där. Så är det ju.
Mm.
Höftfällningen är under fungerande, helt enkelt.
Mm.
Skinkorna funkar helt enkelt inte.
Nej.
Gärna då i kombination med en inaktivitet.
Mm.
Att man har en hälta, man går lite skevt, kanske stukat foten så in i helvete som barn och så att man alltid haltar lite grann eller artros eller sådär. Och sen så sitter man hela dagarna.
Mm.
Och sätet får noll chans att faktiskt fungera. Mm. Och när det väl ska funka så är det trött, det är ojämnt starkt och det har varit en snedbelastning under väldigt lång tid. Det behövs inte sådär jättemycket för att kunna se den röda tråden i det.
Nej.
Och det är väl de som vi har haft flest under åren och där de också har blivit bäst.
Mm.
Ska vi säga.
Ja. Man märker det i undersökningen att det är det som borde vara en stor muskel som man kan grabba tag i är liksom nästan förtvinad och underutvecklad.
Ja.
Det är liksom ingen, det finns inget där.
Nej.
Och då gäller det att hitta den och träna igång den.
Ja. Och det ska ju vara lite bula på rumpan.
Ja.
Så ska det ju vara. Det ska också sägas att med åldern så blir ju muskelmassan mindre.
Så är det.
Och så även sätet.
Mm.
Men om sätet då är ganska lite från början så finns det en chans att det blir alldeles för litet.
Mm.
Och inte alls kan bära de krafterna och den driven som den ska ha.
Nej.
Och sätet ska ju vara med så fort vi fäller höften.
Mm.
Böjer oss fram över saker, sätter oss ner... reser oss upp in och ut och vila, alltså allt det är nog ett av de delarna i kroppen som används mest i en människa
ska användas mest ska användas. För i vårt västerländska samhälle där vi sitter så mycket så är det många som tappar bort och glömmer bort den funktionen liksom.
Muskler funkar ju så, use it or lose it.
Jajamän.
Och sätet är ju tyvärr en av de musklerna som försvinner fortast om man inte använder det.
Mm.
Jag vet att det finns muskler i låret stabiliserande för knät som försvinner väldigt fort också.
Mm.
Serratus anterior uppe i bröstryggen. Mm. Det som stabiliserar skulderbladen. Mm. Den är också en sån jävel som försvinner blixtsnabbt. Och djupa bollmuskeln.
Mm.
Och det här är ju muskler som då var tänkta att användas ganska generöst ända från barn, uppväxt. Men nu ser inte djurets liv ut så längre.
Nej.
Utan det här är muskler som drar sig tillbaka så att andra muskler får ta över deras arbete.
Mm.
Och det är ofta där vi börjar då.
Mm.
Djupa bollmuskler i kombination med rumpövningar.
Ja. Och kroppsmedvetenhet och kroppskontroll så att man faktiskt kan använda de här musklerna då i liksom rätt moment.
Ja, så är det ju. Och det här är väldigt skönt för att det är, när vi får in de här klienterna då vet vi om att fysiologiskt sett och fysioterapeutiskt sett så kommer det här ta ett par veckor bara, sen är det hemma.
Mm.
Sedan behöver det inte allt bli så eftersom huvudet är med.
Exakt.
Vad vi än gör. För att det kan finnas en väldig oro för att någonting är fel. Det kan finnas en sorg och en ångest för att man inte kan göra som man gjorde förut. Mm. Eller att livet inte har blivit så bra som man trodde. Mm. Eller man kanske har fått avstå saker. Det skapar en sorg och liksom sådär.
Mm.
Det kan också vara som man som person att man skiter att ryggen gör ont. Utan det ska bara funka. Så att man ignorerar smärtan. Det är ju så många jävla nivåer. Ja. Här är vi ju på en yta och skrapar den biopsykosociala modellen. Och det är den biologiska.
Och så bara för att vi vet att det här är lugnt så är det inte säkert att det känns så.
Nej.
I individen vi har framför oss.
Nej, precis.
Och då agerar man också på ett annat sätt och så vidare.
Så ett av våra stora uppdrag när det gäller de här klienterna det är ju faktiskt att skapa lugn.
Mm.
Lite harmoni.
Mm.
Vi ser till att informera klienten precis om det ni och lyssnare har fått höra nu. Att det här är ingen fara.
Mm.
Det här har hänt. Det är skitont, absolut.
Mm.
Men det är inget farligt.
Mm.
Det här är det som har hänt och här har du förklarat och så här och så här och så här. Och hjälpa klienten att få ihop hela pusslet och förstå hela alltså uppkomsten till att det gör så jävla ont som det gör.
Mm.
Bara att veta vad det kommer ifrån är grymt skönt för huvudet. Alltså.
Ja,
då minskar oron, då minskar stressen. Och stressen har vi sagt att det är ju ett larmsystem då som smärta ska ha.
Mm.
Såklart.
Mm. Mm.
Men det blir problem om det blir för mycket. Och speciellt i dagens samhälle.
Ja,
vi är redan stressade innan vi kommer in. Och sådär.
Yes.
Så där är det.
Mm.
Absolut så. Och sen tänkte jag, sista delen vi ska ta om smärta. Det är där när hjärnan är så stressad.
Mm.
Att alla signaler som kommer ifrån vävnaden tolkas som smärta.
Mm.
Den har blivit psykosomatisk.
Precis.
Jättevanligt att just det sätter sig i ryggen.
Mm.
Det kan vara så att man har haft tidigare problem med ryggen.
Amen.
Att det har funnits en historik där. Och om hjärnan vet att du har gjort ont på ett speciellt ställe och psykosomatiken slår på så kommer du antagligen inte få ont någon annanstans.
Nej.
Du kommer inte få ont i en armbåge om du har haft diskbråck och diskbråckningar under ditt liv.
Mm.
Utan hjärnan går där stigen är upptrampad.
Amen.
Och då kommer den gå på ländryggen.
Mm.
Därför är historiken jävligt viktig.
Mm.
För att om det skulle vara så att Anders, att dina undersökningar visar negativt på rubb och stubb, det finns ingenting.
Nej.
Men du hör att när den här personen var 25 så fick de operera ryggen.
Precis.
Eller när de var graviditeten så blev det ett sånt härligt förlossningsdiskbrock. Vilket inte är helt ovanligt.
Nej.
Det blir sådana tryck inne i buken vid förlossningen. Eller att bebisen har varit så stor eller att det var så mycket fostervatten så att det faktiskt trycker sönder diskarna bakom.
Mm.
Hör vi att det här har funnits och så finns det inte nu. Det var alldeles för länge sedan. Bara, det här är helt orimligt. Ett diskbråck som är 12 år gammalt, det är inget diskbråck. Det har läkt ut liksom. Mm. Man pratar ju kanske 5, 6, 7 år.
Ja.
Jag har läst någonstans.
Ja.
Innan det anses vara utläkt och inte gör ont. Ska kunna.
Biologiskt,
ja.
Kirurgiperspektivmässigt sett.
Ja, liksom. Ja, precis. Men om historiken talar om det här. Men samtidigt så får vi höra att det är jävligt äckligt på jobbet. Det är mycket griseri på jobbet nu alltså. Det är inte alls lika bra hemma som det var förr. Och ena barnet har precis fått sin diagnos med ADHD och så vidare.
Mm.
Då lägger vi pussel.
Mm.
Och det går ganska bra.
Mm.
För då blir det väldigt tydligt pussel.
Mm.
Utmaningen blir ju att få individen till att förstå att det är så här ditt pussel ser ut.
Precis.
Du har inget annat pussel utan det är det här pusslet du har.
Lita på vår bedömning liksom.
Ja, precis. Så att där är ju historiken väldigt viktig för oss. Och just när det gäller psykosomatiken, det är ingen som kan säga att det sitter bara i huvudet.
Nej.
Jo, men för fan, allting sitter i huvudet.
Ja.
Det är idiot. det kan vara så mycket mer och man behöver veta var det kommer ifrån.
Mm. Jag träffade en tjej en gång som jobbar som musiker, spelar ett instrument och fick överbelastningsskada i fingret.
Mm.
av att hon spelar så mycket. Och fick ju panik över detta naturligtvis, för att det var ju levebröd och stora intresset och sådär liksom. Men fick ordning på fingret till slut och kan spela nu utan problem. Men när hon mår dåligt då i livet i övrigt så börjar det verka i fingret.
Ja.
Börjar det kännas.
Liksom.
Och det är ett typexempel då på att fingret är inte skadat, det är inget trasigt. Hon har gjort något nytt av den, men hjärnans representation av den här kroppsdelen till exempel är liksom särskilt känslig, eller vad jag ska kalla det.
Sensitiseringen har ökat i området liksom. Och det är väldigt vanligt när det gäller ryggen. Att man, om man har haft ont en gång innan så är området ganska känsligt mot allt. Det betyder inte att det skadas varje gång.
Nej.
Utan precis. Det är bara att smärtan ökar just där varje gång. Men då måste man ju också veta om att det faktiskt inte blir en ny skada.
Nej. Är det något som är take home message från det här avsnittet och kanske generellt, så är det att liksom smärta är inte likställt med skada.
Nej.
Det är ju det vi vet och jobbar med dagligen, men det är ju kanske det största missförståndet ute i samhället.
Ja.
Det gör ont, alltså är något trasigt.
Ja.
Vad är det som är trasigt? Vad är det som är sönder? Vad är det som ska läka? Tänker väldigt många. Och det lägger mer fällben för folk generellt sett än tvärtom.
Verkligen så. Och om vi då lämnar den biologiska delen. Så vi har varit inne på den psykologiska delen. Och det finns ju också en ganska stark oro till hur det ska bli när man har ont i ryggen. Vad är det för något? Ja, någon säger det här. Det är också jävligt vanligt, ska vi säga, att man får olika teorier. Det är jävla inte en och samma som vi får höra.
Nej.
Det är allt ifrån enskilda muskler som är kast till att det inte är en diskbuckning. Och det första vi frågar är hur länge har du haft en diskbuckning? Nej, vadå? Det sa de att inte var. Ja, fast det här är ingen snack. Det här är såklart. Och det här är...
Det hänger väl ihop med det vi sa i början, att det är ett ländryggsverk är lite av ett mysterium. Att det är ingen som riktigt vet, har alla kort på borden. Liksom. Och då blir det olika teorier som är olika populära, olika tider, liksom, olika branscher och sådär.
Det är så att det är olika skrå.
Jajamän.
Ja, det finns ju en sån.
Vi tar väl den, va?
Ja, vi kan ta den. Det snea bäckenet.
Ja.
Vi kan ta den.
Den tar vi.
Ja. Blir bäckenet snett, Anders?
Nej, inte om du inte är påkörd.
Av en bil.
Av en traktor i 120 km i timmen.
Ja, så att jag backat upp.
Ja, högenergitrauma för att liksom snea till bäckenet strukturellt.
Så är det.
Men,
take it away.
Det är klart att muskler kan gå i kramp, som vi pratade om innan vid ryggskottet. Och är det då en muskel på ena sidan som drar väldigt, väldigt mycket och är väldigt överaktiv och den andra är underutvecklad och svag, det är klart att det kan uppstå en rotation då liksom lokalt eller en snedhet som syns i spegeln och som terapeut X säger till dig liksom, och behandlar. Försöker släppa på den här muskeln och så blir det rakt, men sen drar det snett igen två dagar eller två veckor senare. Liksom. Så det är klart att det kan finnas ett snett bäcken, men det är inte liksom...
I den bemärkelsen?
Att liksom, jag har ett snett bäcken. Sån är jag skapt och det är därför jag har ont i ryggen, utan att det är... Nej.
Och det ska vi ytterligare en grej som ofta är samma, just skrå där. Det är ju det här, ja men jag har benlängdsskillnad. Okej, okay. Är det någon som har mätt upp det? Nej. Okej, okay. Då får vi släppa den faktiskt.
Ja.
För att en äkta benlängdsskillnad, det mäter man upp med måttband.
Ja.
Och då mäter man...
Ja, du kan mäta på olika sätt. Du kan mäta benet som helhet, från inre fotknölen upp till ena höftbens... kammen kan vi säga.
Yes.
Du kan också mäta till ledspringan i knät, till, och så mäta underben för sig och lårben för sig då, och så kan du titta på dem och jämföra på ett sätt och se om de skiljer sig i längd.
Och är det så då att en manuell terapeut har sagt till dig att ditt ena ben är längre än det andra och de inte har tagit fram måttbandet, då tror vi helt enkelt inte på det.
Nej,
det kan skapas en falsk benlängdsskillnad.
Mm.
Då har ju sätesmuskeln dratt ihop sig ofta och rest upp bäckenet på den sidan. Och då känns det som att ena benet är längre. Och det är såklart jobbigt det också. Slutändan så är det ju, oavsett, så är det ju stökigt att ha ben som är olika långa. Så är det.
Men generellt sett så ska de vara ganska ordentligt olika långa på riktigt för att det ska ge effekt. Någon centimeter hit eller dit brukar man säga, inga problem.
Nej.
Men det är klart, upp mot 5 centimeters benlängdsskillnad, då uppstår det ju liksom krafter på ett sätt som kanske behöver korrigeras med en klack.
Och då är min erfarenhet är att om man har en äkta benlängdsskillnad, då har man ju haft den som man typ växte klart.
Jajamän.
Eller om det har varit en våldsam traumatisk benolycka där man opererat benet och tack vare operation så har det blivit kortare. Då har man koll på det.
Då,
för att det har funnits en brutal hälta eller man har redan inlägg.
Mm. Sjukvården har redan varit inkopplad i detta. Liksom.
För att det är så omfattande.
Mm.
Och därav så får vi släppa den.
Ja.
Diskussionen. Och det...
I vår värld så är det mer ett symptom,
ja,
snarare än att det är en anledning,
ja,
orsak till.
Jajamän.
Oftast får man ju säga.
Men... Ja, precis. Så att, där. Men det är ju så, människan och vi alla, även jag och du, Anders, såklart letar ju efter förklaringar.
Jajamän.
Vi letar efter begriplighet.
Mm.
Och det måste bli klart för oss. För om vi inte har en begriplighet i situationen, då äger vi inte den längre. Nej. Och då ökar stressen och då blir vi oroliga och så är vi igång i spinneriet, så att säga.
Mm.
Så att det är inget konstigt alls att man jagar olika.
Nej då.
Vår ambition i podden om ont här, det är att ge vetenskapliga grunderna till absolut största delen. När det inte finns någon vetenskap, där petar vi in beprövad erfarenhet. Mm. Och där det inte finns någon beprövad erfarenhet, där resonerar vi, men vi säger inte att det är bu eller bä. Liksom.
Nej, och det är så man ska göra.
Ja.
Liksom, inte utge sig från att ha alla svar när det inte finns svar.
Till Nej, exempel. Precis. Och om vi då flyttar det här, just med att ländryggen är så central för oss och vi kommer inte undan den om vi inte typ ligger ner, och i vissa fall inte ens då.
Mm.
Det är ganska mycket saker som vi kan avstå. Och då landar vi i den sociala delen.
Nej,
alltså att sitta på en restaurang och ha diskbokning, ingen höjdare alls. Idrott, aktiviteter, leka med barn, fan och hans moster, det kommer att bli svårt.
Mm.
Av den orsaken så måste vi ta hand om de biologiska faktorerna väldigt snabbt. För att det går väldigt fort innan det sociala börjar äta upp dig.
Mm.
Och även det psykologiska då, till slut så har vi ingen koll på vad det är, vad som är hönan och vad som är ägget. Om det är en omelett med fjädrar.
Jajamän.
Och man undrar vad fan som hände. Det är väldigt svårt där. Så vi behöver snabbt stoppa det liksom. Mm. Och när det gäller ländryggsproblem, då finns det anledning till att rota lite hårdare i det biologiska.
Mm.
Snabbt.
Mm.
För där är det ofta det finns. Det kan finnas förklaringar som faktiskt går att träna fix och tricks.
Mm.
Och som kan gå ganska fort. Innan det har börjat eskalera till att ta sig över den psykologiska och sociala.
Mm. Mm.
För det är ju vår erfarenhet att den biologiska delen, den som typ sjukvården har hand om, eller så, där man ofta träffar, den är ganska lätt. Den är ganska rak. Det finns bra vetenskap, det finns lång erfarenhet. Har man träffat ett par tusen kroppar, då är det väldigt sällan man springer på något exotiskt.
Nej, precis.
Längre. Det är riktigt svåra blir när det har ätit sig in i livet, och det är psykologiska och det sociala, för där är det svårt alltså, för där är så mycket insatser som individen måste göra själv. Oh. Och så mycket kunskap som behövs, och hjärnan gör det som hjärnan alltid har gjort.
Mm.
Och det är väldigt komplext, va?
Mm.
Så ju tidigare man kan ta hand om det här, ju bättre är det. Har man landat i ett läge där man hade dyspraxi för ett par år sedan och sen har det inte gett sig, och det är väldigt mycket på jobbet och ryggen kommer och går, då behöver man det här helhetsperspektivet då. Kanske hos Kaladius, det är ju det här vi gör liksom.
Ja,
om inte annat så i alla fall hos en fysioterapeut som har alla delar, som inte bara ger dig övningar för att stärka bålen.
Som lyfter blicken lite.
Ja, som ser, okej, men hur ser perspektivet ut runt dig som människa liksom? Vad är vad? För det är inte bara att peka på en skada och så går det över liksom.
Nej.
Så där tänker jag att det blir ett take home message.
Ja.
Vi har pratat om... det vanligaste då kanske, ryggskottet, muskelkramp i ländryggsområdet.
Mm.
Man kan även få det i bröstryggen du har haft.
Ja, visst.
Vi pratar om diskbuktning, det är när disken börjar gå sönder.
Mm.
Det är en annan typ av smärta och ett allvarligare besvär kan bli.
Mm.
Ett ryggskott ska gå över på typ 1-2 veckor. Riktigt gris, jag kan hänga i längre. Men om man är osäker på vad det är, för man kolla upp det. Diskbuktningen, om man känner att det strålar ner i benen till exempel, så måste man definitivt kolla det.
Mm.
Och diskbrocket är ju när de här väggarna, lamellerna i disken har gått sönder. Och det rinner ut cellvätska i spinalkanalen.
Mm.
Och det kan bli riktigt dåligt.
Mm.
Sådär. Vi pratade också om snedbelastningarna i höften.
Mm.
Som kommer ut, man haltar lite grann, kanske det gått lite snett eller sådär.
Mm.
Snedbelastat, och att musklerna spänner upp sig och därmed skickar signaler till slut då till huvudet att det här gör nog ont alltså.
Mm.
Tala om det.
Rör dig annorlunda,
ja.
Är du snäll.
Ja, precis. Och vi pratade om den sista då, där det egentligen inte finns några fysiska besvär nere i området, men där hjärnan är så orolig och stressad att alla signaler tolkas som smärta.
Mm.
Och den har blivit psykosomatisk.
Mm.
väldigt vanligt att psykosomatiken hamnar i ett område där man har haft ont tidigare. Det är inte så att om man har haft diskbråck och sådär att man helt plötsligt får ont i armbågen.
Nej.
Och att det är psykosomatiken, då går man inte ens den vägen.
Nej.
Det kan finnas en högre smärtkänslighet och det hela kroppen kan vara överkänslig och så vidare. Mm. Men det är ingen psykosomatik i den definitionen. Liksom.
Nej, nej.
När vi pratar om lösningar så pratar vi om att skapa en begriplighet. Ta reda på varför man har ont och så vidare. Det är jätteviktigt. Vi pratar också om att ta hand om det biologiska ganska snabbt.
Mm.
Och ordentligt.
Mm, precis.
Ta rehaben på allvar. Just i det här fallet, när det gäller ländryggen, då är det faktiskt så att då är den biologiska kanske något viktigare än många andra delar på kroppen. För att här går det att göra så mycket åt.
Mm.
Ur det perspektivet så. Istället för bara vänta ut det.
Mm.
Och medicin är ju inte behandlande, det är rörelsen som är behandlande. Medicinen kan vara lindrande då.
Mm.
Och ländryggsverk tar sig ofta in i livet för man får ta bort massa sociala aktiviteter kanske som man vill göra och det kan bli lite deppigt och lite nedstämt och sådär. Och lösningen är ju att försöka vara kvar i aktiviteterna så länge det går. Kan man inte hoppa och springa och greja på klubben så kan man ändå vara där.
Mm.
Man kan vara med men man kanske inte kan spela eller delta. Nej, nej. Det här är viktigt för huvudet att tappa sammanhanget och så vidare. Och även fortsätta göra roliga saker under tiden som man rehabiliteras.
Mm.
Och ur det perspektivet så behöver man ha någon som ser helheten så att säga. Och så gör inte fysioterapeuten det idag. Så ställ frågan, varför kollar vi inte på övriga livet?
Mm.
Säger de då att du behöver en psykolog så byter du fysioterapeut.
Mm.
Jag hittar någon som faktiskt tar helheten. Liksom.
Ja.
Ja, men det känns bra, Anders.
Tycker jag.
Ja, lite ländryggsmärta.
Ja.
Många som har besvär till det.
Ja.
Jag tror att vi skapat en del.
Rätt ut några frågetecken och
ja, jag tror fan
krattat manegen lite i alla fall.
Absolut. Så jag tänker vi rundar väl oss där.
Det gör vi.
Och så kaladius.se ifall man behöver hjälp utav oss. Vi kör ju helheten liksom och är det så att man bor i närheten eller tycker att vi verkar vettiga så kan man bara höra av sig.
Mm.
Kaladius.se, fyll med formulär där så hör vi av oss.
Mm.
I övrigt så säger vi det så.
Det gör vi.
Vi får säga vad de säger, Björn.
Och Anders.
Så säger vi hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.